När hörde ni senast en predikan från tredje Johannesbrevet? Har ni någonsin hört det? Är det någon som har hört det någon gång? Aldrig. Jag ser ingen som räcker upp handen. Jag älskar verkligen att ta såna här lite udda bibeltexter och sen se vad det finns där. Som, varför står de med i Bibeln? Finns det någon lärdom liksom? Så den här gången blev det tredje Johannesbrevet. Och så här, efterhand kan man tycka att kanske borde ha tagit andra Johannesbrevet först. Men nu är det för sent att ändra sig. Så det får bli det. Men det är fyra personer som finns med i det här brevet. Det är ett jättekort brev. Så om du har en bibel, leta rätt på det. Och försök hänga med. Nummer ett, det är Johannes. Det står inte att det är Johannes som har skrivit det. Men de allra flesta som kan något om såna här saker, de är ganska överens om att det är förmodligen aposteln Johannes, en av Jesus lärjungar. Han skriver ett brev, alltså tredje Johannesbrevet då, till en person som heter Gaius. Och det verkar vara en vanlig församlingsmedlem i en församling. Förmodligen någonstans i Efesos-trakten, det som idag är Turkiet. Och han klagar lite, alltså Johannes skriver till Gaius och han klagar över Diotrefes. Och Diotrefes verkar vara församlingsledaren eller pastorn i den här församlingen. Och han har misskött sig, kan man säga. Och Johannes är lite sur på han. Och det är så att bakgrunden är att på den här tiden så, alltså, då reste man runt mycket och predikade. Alltså Johannes var en apostel och han kanske hade tränat upp ett antal lärjungar som han sen skickade ut till de här församlingarna som han hade startat. Han kunde inte vara överallt och han hade förmodligen blivit gammal vid den här tiden. Så han skickade ut liksom folk som skulle predika. Och när då de kom till den här församlingen som de här tillhörde, då säger Diotrefes att ni är inte välkomna. Ni får inte predika här, vi tänker inte ta hand om er. Ni får sticka härifrån. Och då blir Johannes sur liksom. Men det som är grejen är att den här Gaius, han verkar strunta i vad Diotrefes tyckte. Och han har tagit emot dem. Han har välkomnat dem till sitt hem, gett dem mat och husrum och tagit hand om dem. Och den här Demetrius då, vem är det? Jo, det är förmodligen han som bär brevet med sig till Gaius. Och Johannes skriver att han kan du lita på, typ så. Så han kanske inte är så jätteviktig i det här brevet, men han finns med ändå. Ja, ska vi gå in i texten och kolla lite vad det står då? Från den gamle till min älskade Gaius, som jag i sanning älskar. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk, liksom det är väl med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Ja, först så står det den gamle. Och jag skulle säga att det är en fel översättning. För det som står är egentligen presbyteros. Om ni vet vad det ordet är så betyder det äldste. Det har utvecklats till, idag kallar vi det, det har blivit ordet präst. Men egentligen så är det kanske en äldste. Liksom. En äldstebroder. Och det står till och med i bestämd form så. Älsten, eller hur säger man? Är det någon som kan hjälpa mig? Någon svenska lärare här. Hur säger man? Säger man älsten? Ja, ni verkar inte tycka att det är fel i alla fall. Jag vet inte. Men liksom den älsten. Liksom. Det är som att det finns bara en. Det kanske bara fanns. Det kan vara slutet av Johannes liv. Han kanske var den sista av apostlarna. Alla visste vem det här är. Liksom. Det är församlingsledaren med stort F. Det är älsten med stort Ä. Liksom. Det är Johannes som skriver det här. Så det är inte nödvändigtvis så att han är bara gammal. Utan han är en församlingsledaren. Skriver till Gaius helt enkelt. Och Gaius som sagt verkar vara en helt vanlig församlingsmedlem. Som vill göra det som är rätt. Det vill säga inte lyssna på pastorn. Men missförstå mig rätt. Sen skriver Johannes då några intressanta saker. Som jag vill att vi fastnar vid. Han skriver att jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk. Liksom att det är väl med din själ. Och det vill jag fastna vid. Det är klart att vi alla vill vara friska i kroppen, hälsomässigt liksom, eller hur? Så Johannes hoppas att han är frisk. Men det är som att han liksom det är väl med din själ. Och är det någon här som, alltså man kan vara helt frisk i kroppen. Man kan till synes se ut som att man mår bra. Det är okej, okay. Man går på benen. Man liksom lever sitt liv. Men på insidan så är det kaos. Det är öken. Det är storm. Vilket ord du vill använda. Det är inte bra. Men det syns ju inte alltid. Och vad ska man göra då liksom? Och det tror jag påverkar ens liv ganska mycket. Alltså hur man mår i själen. Så det är inte fel att reflektera en liten stund över. Hur mår man bra i själen då? För ska man må bra i kroppen? Ja okej, träna, ät rätt och sov. Så brukar det bli så bra det kan bli i alla fall. Men med själen, hur gör man då för att må bra i själen? För det är minst lika viktigt tror jag. Ja, jag tänker mig att Johannes, han kopplar samman det med versen som kommer efter där. Att Gaius lever i sanningen. Och det gör att han mår bra i sin själ. Och vad är det då att leva i sanningen som är så bra? Är det bara att man ska tro på rätt sätt? Liksom, att man ska tro på sanningen? Ja, delvis. Jag tror att det Johannes menar är att att leva i sanningen, att leva i tron på Jesus. Att Jesus är vår Herre, liksom. Att Jesus dog på korset. Allt det där, det är att leva i sanningen. Men jag tror inte det är bara det. För vad är det egentligen Gaius gör i den här situationen? Han tar ju hand om människor. Han lever också på rätt sätt. Han låter tron på Jesus få visa sig i handling. Att inte bara vara ordets hörare, som vi pratade om förra söndagen, utan att också vara ordets görare. Det är någonting gott med det. Att få tro på rätt sätt, så att säga. Tro på Jesus, tro på Bibeln. Allt det här, det är viktigt. Men det är inte hela sanningen. Utan det kristna livet handlar om att också leva i sanningen. Så det är det Gaius gör, och det är det som gör att hans själ mår bra. Har ni sett en hungrig kar någon gång? Ofta ungefär söndag klockan 2 när man kommer hem från kyrkan. Har inte ätit sen frukost och är vrålhungrig. Har ni sett det någon gång? Det är det vresigaste man kan stöta på nästan. I alla fall hemma hos oss. Jag vet inte hur ni gör det där hemma. Ni kanske har det bättre, men varför står du där, Annika? Vadå? Du sa att jag skulle stå här och hacka grönsaker. Jo, men måste du stå just där? Och så där håller du på liksom. Det är ingen som känner igen sig, hoppas jag. Men det finns någonting med att vara hungrig. Att när man inte ätit mat. När man liksom är trött. Och jag tror att det där är... Det ligger en sanning i det. Att för att själen ska må bra, då måste du äta mat. Då måste du dricka vatten. Och är din kropp hungrig och trött, så blir man vresig. Man är dålig på att samarbeta. Man säger onödiga saker. Man gnäller. Man blir loj. Ni vet hur det är. Och så tror jag att det är om man också för ens själ. Om man inte äter Guds ord, det som jag brukar i alla fall jämföra med mat, liksom, Bibeln. Om man inte läser sin Bibel, om man inte lyssnar på predikningar, om man inte fördjupar sig i och gräver liksom, eller försöker fördjupa sig i ordet, om man inte försöker reflektera. Här ser vi en som faktiskt sitter och läser Bibeln just nu. Liksom. Om man inte lever ett sånt liv, då blir man, tror jag, vresig, trött, får samarbetssvårigheter och allt det här. Liksom. Det syns utåt. Man har inte fyllt sitt liv med Guds ord. Liksom. På samma sätt, om man inte får dricka, vad händer då? Om man spelar innebandy och har sprungit som en tok. Liksom, och så blir du är helt slut. Liksom. Du måste bara få stanna en liten stund och dricka vatten. Vad händer då? Du piggnar till. Du känner, ah, men nu kan jag springa ett tag till. Ni har sett på Vasaloppet. När de åker liksom. För att kunna åka så där långt, då måste de ibland stanna till, ta lite blåbärssoppa, piggna till och kunna fortsätta. Visst är det så? Om man inte får dricka sitt vatten, om man inte får dricka sin blåbärssoppa, vad händer då? Vad händer när man är helt färdig och du är så törstig så att du storknar liksom? Vad händer då? Jo, man är beredd att ge upp. Man tappar hoppet. Man tappar blicken liksom. Man ser inte framtiden. Man orkar inte längre. Men så fort du får dricka lite vatten så piggnar du till. Känner att det går. Du får tillbaka hoppet. Eller hur? Visst går det fort. När du bara får dricka lite vatten. Och samma sak. Vatten jämför jag med förbönen, helige ande. När du liksom andligt sett har rusat på som en tok. Och du är trött. Och du känner, ah, men jag... Nu är jag törstig. Då måste du få dricka. För då piggnar du till. Du får tillbaka blicken. Du får tillbaka energin. Det går snabbt. Men vi är beroende av de här två sakerna för vår andliga själ. Alltså vi behöver få äta Guds ord. Vi behöver få i oss energi. Få växa, utvecklas. Och vi behöver få dricka av den heliga ande. Så att vi piggnar till, så att vi orkar, så att vi har blicken klar, så att vi har hoppet som driver oss framåt. Liksom. Det verkade som att det var väl med Gaius själ, för det syntes. Han levde ett sunt liv, liksom, ett sunt kristet liv. Han var inte vresig och trött kar söndag klockan 14, utan han var liksom, nej men om något ska göra så fixar vi det. Liksom. Han har liksom ordning på det där. Sen så läser vi från vers 5. Älskade broder, du visar dig trofast i allt som du gör för bröderna, också för de som kommer som främlingar. De har vittnat inför församlingen om din kärlek och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för namnets skull de har gått ut och de tar inte emot något från hedningarna. Därför är det vår plikt att stödja sådana så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Han får beröm, Gaius. Han får beröm av Johannes. För att han tar emot de här människorna. De här resande förkunnarna, de här predikanterna, missionärerna, vad du nu vill kalla dem. Som Johannes har sänt ut. Att predika på en massa olika orter. Men Diotrefes ville inte ta emot dem. Men Gaius gjorde det. Och det där, jag funderar på det här liksom. Tänk om jag är ju pastor här liksom, i församlingen. Tänk om jag skulle säga så här till er liksom att nej, men jag tror vi ska sluta med det här med hembesök. Vi ska sluta med att besöka äldre och de som har svårt att liksom, de som är ensamma. Vi ska sluta med det. Jag känner att det inte är vår grej längre liksom. Tror ni då att sådana som Karin, Margareta, Janne skulle bara sluta med det? Nej. Då hade de naturligtvis tänkt liksom, nej men vadå, nu är Christian sådär knäpp igen. Liksom. Nu säger han något sådär konstigt igen. Det struntar väl vi vet att vi ska, det här är från Gud, vi ska göra de här grejerna. Han får säga vad han vill. Det här är viktiga saker, det stämmer med Bibeln, det här ska vi göra. Och så hade de gjort det ändå. Om jag skulle säga så här, men jag tror vi ska sluta med sådana här bönemöten här i kyrkan. Det är inte vår grej längre. Vad tror ni, Jennifer, Christian, Kanda, Jemima, vad tror ni de hade sagt då? Okej, vi får nog sluta med bön för pastorn har sagt det. Jag tror inte det. Jag tror att de hade sagt, eller tänkt, nu är Christian sådär knäpp igen. Nu säger han något sådär konstigt, jag fattar inte varför han allt ska hålla på sådär. Men naturligtvis ska vi fortsätta be. Ja, så hade de fortsatt ändå. Förmodligen hade jag fått en utskällning av någon av dem. Men ni förstår vad jag menar. Att om den här pastorn, Diotrefes, hur den nu uttalas, bara säger så här, men vi ska inte ta emot resande predikanter som kommer från Johannes. Nej, säger Gaius. Det ska vi visst. Johannes är just aposteln Johannes. Om han skickar någon som ska predika Guds ord för oss, då är det såklart vi ska ta emot dem. Så tänkte Gaius, han verkar inte som att han har velat bråka med Diotrefes. Han har inte tjafsat emot. Men han fortsätter att göra det som han vet är rätt. Och det tycker jag är en viktig lärdom. Att först och främst så är det Jesus som är vår ledare. Det är Bibeln som är vårt rättesnöre. Och vi ska leva efter det. Säger någon något annat som inte stämmer överens med det längre, så uppenbart tydligt som det här, då ska man inte lyssna på det. Utan då ska man fortsätta i det som den uppgift man har fått från Herren. Eller från Johannes liksom. Tycker jag. Sen klart att om det är diskutabla saker, då får man väl prata med pastorn eller vad det nu är. Och fråga vad menar du liksom. Och så vidare. Men det som Johannes faktiskt berömmer egentligen Gaius för, det är att han, inte att han välkomnar resande predikanterna och missionärerna. För det är som att det var självklart. Det han berömmer Gaius för, det är att han gör det trofast. Och det där fastnar jag för. Jag fastnar ju för sådana här ord ibland. Och just det där fastnar jag för den här gången. Det här är det som jag fastnar mest för i det här brevet. Att han gör det trofast. Därför att vi människor, hur mäter vi framgång? Rent mänskligt sett. Jo, det kanske är att man tjänar mycket pengar. Det kanske är att man har ett stort hus. Det kanske är att man har en fin bil. Det kanske är att man det ena med det andra. Liksom. Har många följare. Men Gud mäter inte framgång på det sättet. Gud mäter framgång i hur trofasta vi är i vår uppgift. Och Gaius var trofast. Han visste att det här är en uppgift jag har fått. Det här är en uppgift som Johannes vill att jag gör. Jag tänker göra den. Och det spelar ingen roll vad pastorn säger. Jag kommer göra det. Jag kommer göra det på ett bra sätt till och med. Och det här har jag sett hos många av er. Församlingsmedlemmar. Ni fortsätter att tjäna trofast i det som Gud har gett er. Det syns inte alltid. Det märks kanske inte på scenen. Men vi som är kanske lite, liksom känner till församlingen och sådär. Vi ser det. Vi ser hur ni trofast dag efter dag gör den här grejen. Tjänar villigt och gör, ställer upp och så vidare. Och jag tror att Gud ser det också. Att göra någonting trofast. Att inte alltid bara längta vidare och vilja ha en större och större uppgift. Det kommer man få om man är trofast, absolut. Men att fortsätta vilja tjäna Herren i den uppgift man har fått. Det tror jag att Gud verkligen uppskattar av oss. Just det. Sen står det att Johannes tycker att det är så bra därför att vi arbetar tillsammans. Vad menar han med det? Jo, man skulle ju kunna tänka sig att det bara är de här resande predikanterna, missionärerna, de som får predika evangelium, att det är bara de som jobbar för evangeliet. Man skulle kunna tänka sig det. Men Johannes är noga med att vi arbetar tillsammans. Om Gaius tar hand om de här missionärerna och ser till så att de har husrum och mat och möjlighet att predika, då deltar ju faktiskt han i missionsarbetet. Då arbetar ju han tillsammans med de här missionärerna. Och då kommer han också få samma lön. Det står det någonstans i Bibeln, jag minns inte exakt vart nu, men att den kommer få den rättfärdiges lön liksom. Både den som hjälper till och får det att fungera och den som utför själva grejen. Båda kommer få samma lön. Det är en andlig princip. Så det är inte bara den som står på scenen och predikar som kommer få den rättfärdiges lön. Utan också de som finns runt omkring och ser till så att det fungerar. Alla har vi våra olika uppgifter. Men vi arbetar tillsammans för Guds rike. Sen då, några avslutande ord här om Diotrefes. Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som gärna vill vara främst bland dem, tar inte emot oss. Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan han vägrar ta emot bröderna. Och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem i församlingen. Ja, här fastnar jag för vad är egentligen som är problemet med Diotrefes. Jag tror att han kanske var en person i församlingen som hade blivit frälst och som var en duktig ledare. Han var en duktig organisatör, kanske. Han var duktig på att leda församlingen. Och han verkar ha velat liksom bli en ledare. Och folk har tänkt, ja, han är en duktig ledare, så okej då. Han får väl bli församlingsledare då. De har nog kollat mer på hans ledaregenskaper än på hans andliga karaktär. Och det där måste vi fundera på också i vår församling. Liksom. Att det viktiga är inte alltid att man är en duktig ledare, utan att man har en sund andlig karaktär och att man får bygga församlingen utifrån Bibeln och inte utefter liksom goda ledarskapsorganisationsförmågor. Det är bra det också. Men det är ju i Nya Testamentet som vi ser hur en församling ska byggas. Man kan inte bygga en församling som ett företag eller någonting sånt. Utan, och det är det jag tror att Diotrefes kanske har gjort. Han har velat bygga församlingen på sitt sätt. Och han har tappat kopplingen till Johannes, som ju är liksom ändå Bibeln. Alltså han skrev ju Bibeln liksom. Han är ju ändå en apostel liksom. Men det må vara hänt. Det som är egentligen problemet tror jag att han hade en längtan efter att få vilja vara främst. Det är inte fel på att vara främst. Så missförstå mig rätt nu. Utan viljan att vara främst. Alltså någon måste ju vara främst. Någon måste ju vara ledare för församlingen. Någon måste ju leda. Någon måste ju stå på scen. Någon måste ju göra det ena eller andra. Det är inte så att det är fel att man ska dra sig undan från all form av ledarskap. Det är inte det. Det ska finnas ledare i församlingen. Det står det i Bibeln. Men viljan att vara främst, där kan det bli fel. Om man vill leda församlingen därför att man vill stå på scenen, eller om man vill leda församlingen för att man vill synas, eller för att få en hög lön, eller vad det nu kan vara, kan det bli fel. Och det verkar vara det som har varit Diotrefes bekymmer. Att han hade den här viljan att stå i centrum. Han var inte ödmjuk inför uppgiften. Och där kan det bli fel. Och sen då, det ledde till att han inte ville ta emot folk från Johannes. För han ville väl själv stå i centrum förmodligen. Han ville inte lyssna på aposteln. Och jag tycker det är fint av Johannes att inte ge upp. För som ni ser, han har skrivit till Diotrefes förut i ett tidigare brev. Men han har inte lyssnat på det här Diotrefes, han har kastat brevet. Men Johannes fortsätter. Fortsätter att försöka gå till rätta med Diotrefes. Han ger inte upp. Han ska nog kunna få ordning på han också så småningom. Men ta lite tid. Avslutningsvis, jag tror att det här var sista. Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Demetrius har fått ett gott vittnesbörd av alla, även av sanningen själv. Också vi kan vittna om det och du vet att vårt vittnesbörd är sant. Jag hade mycket att säga dig men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas snart få se dig och då ska vi talas vid ansikte mot ansikte. Frid vare med dig. Vännerna hälsa till dig. Hälsa vännerna var och en personligen. Ja, förmodligen är Demetrius han som har kommit med brevet till Gaius. Så Johannes bara intygar att han kan du lita på, han är okej. Och så. Men sen tycker jag att det är fint hur Johannes någonstans avslutar. Jag vill inte skriva allt för mycket i bläck och penna. Utan jag har längtat till så att vi ska träffas öga mot öga. Någon som känner igen det där, när man skriver mycket på Facebook eller meddelanden till varandra och så kanske det urartar liksom. Man känner så här, ska vi inte träffas istället? Liksom? Ska vi inte prata med varandra? Det är nog mycket lättare att reda ut det här om vi bara får träffas. Be tillsammans, läsa Bibeln kanske eller och diskutera på det sättet. Så lite känns det som att han känner, ja, visst, vi kan hålla på att skriva här om den här Diotrefes, men jag hoppas vi kan träffas och prata om de här sakerna vi ska hantera på ett bra sätt. Det är så mycket lättare. Och så avslutar han med att skriva frid. Det är en konflikt som är anledningen till det här brevet. Men avsluta med att skriva frid. Det tycker jag är fint. Att vi vill inte bråka. Vi vill inte liksom... Han vill inte bråka med Diotrefes heller. Han önskar frid. Målet är inte att avsätta Diotrefes. Eller att utesluta honom ur församlingen. Målet är att upprätta honom. Att ge honom frid. Vi står i försoningens tjänst. Vi ska arbeta för att förlåta varandra. Och vi ska talas vid ansikte mot ansikte. Och försöka liksom komma framåt i sådana här frågor. Sådana här konflikter som det har varit i den här församlingen. Och det går. Och Johannes fortsätter. Och han avslutar med att önska frid. Nu ska vi be tillsammans. Och låta det här Johannesbrevet, lärdomarna från Johannesbrevet, få sjunka in i vårt hjärta. Kanske är det så att du har känt så här, ja, men det där träffade mig. Det där ordet, den här versen, det där budskapet, den här lärdomen gick in i mitt hjärta. Och jag behöver ta till mig det. Jag behöver få växa i trofasthet. Eller du behöver få växa i frid. Eller du behöver få växa i att ja, men du behöver mer av Guds ord i ditt liv. Du är en sån där vresig kar, liksom. Själsligt sett. Då behöver vi be. Och få ta emot från den helige ande.